إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Vi tänkte idag med Allahs hjälp fortsätta att tala om profeten Musa sallallahu alaihi wasallam. Och det här blir del 4 vad gäller profeten Musa alaihi salatu wasallam. Och vi berättade i sista lektionen om hur Allah den mäktige räddade Moses och Bani Israel från farao och hans soldater. Och hur Allah den mäktige dränkte Firaun och hans soldater i havet. Vi tänkte idag berätta lite andra händelser som berör profeten Musa alaihi salatu wassalam. Den första är berättelsen om när Bani Israel, Israels barn, kommit över havet. Så såg de ett folk som dyrkade en avgud. Så de sa till Moses: ge oss en avgud så som de har en avgud. Och Musa, han svarade: innakum qawmun tajhalun, ni är ett okunnigt folk. Och han sa: dessa människor kommer att gå under och allt vad de har gjort kommer att gå förlorat. Söker ni någonting annat än Allah, han som har gett er företräde framför alla på jorden? Han har räddat er från Firaun som slaktade era barn och höll era kvinnor levande. Så han påminner dem om Allahs gåvor de har fått. Hur kunde de vilja dyrka någonting annat vid Allahs sida? Det är jättekonstigt. De har sett så många bevis. Och när de blivit räddade från Firaun så säger de att ge oss en gud så som de har en gud. Kan vi också ha en staty som vi kan be till? Och det här var vissa som sa, det var inte alla som sa, utan vissa okunniga människor sa så här. Och det här är ju helt fel. Hur kan man vilja dyrka en staty när man blivit räddad av skaparen av allting? En gång så var profeten alaihissalatu wassalam på väg till Hunain med sahaba. De skulle på ett slag. Och en av sahaba som heter Abu Waqid al-Layfi, han berättar att de gick förbi ett träd. Och bland sahaba så fanns det de som var nya muslimer. Och sahaba betyder de som då var profeten Muhammeds kompanjoner alaihi salatu wassalam. Vissa var nya muslimer och hade inte så mycket kunskap. De gick förbi ett träd som kallades för Dhatul Anwat. Och i det här trädet hade icke-muslimer hängt upp sina svärd och vapen som en slags vidskeplighet. De trodde att man kunde få tur och seger i krig och styrka genom det här trädet. En slags vidskeplighet. Så vissa sahaba som var nya muslimer, de sa till profeten alaihi salatu wassalam: ja Rasulullah, ge oss ett sånt här träd så som de har ett träd. Och då så blev profeten arg alaihi salatu wassalam. Han sa: Allahu Akbar, ni har sagt som Bani Israel. Då de sa: ge oss en gud så som de har en gud. Inna hasunan av sanan. Det här är vägarna. Ni kommer att följa dem. Ni kommer att följa ett folk som levde tidigare. I denna hadith så nämnde profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam att muslimerna kommer att ta efter vissa muslimer, kommer att ta efter vissa okunniga muslimer. Vad hände här? De hade som ett slags lyckoträd. Och i islam finns det inga lycko- och olycksaker. Det är bara Allah som kan gynna och skada, eller hur? Men de som inte har tro och inte vet bättre, de förlitar sig på materialistiska saker. Träd och amuletter och sådana här saker. Medan en sann muslim förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Men vissa av dessa sahaba var nya muslimer och visste inte bättre. Så de sa: ja Rasulallah, ge oss också ett lyckoträd som de har ett lyckoträd. Men profeten alaihi salam, han blev arg. Han sa: Allahu Akbar, det här är sunnan. Ni går vägen, eller ni säger samma sak som Bani Israel sa till Musa: ge oss en gud så som de har en gud. ni kommer sannoliken att följa folket som levde före er. En vissa muslimer kommer att gå efter icke-muslimer. Och det här har också profeten Muhammed a.s. berättat om. Att en grupp, eller det kommer finnas folk från muslimer som följer icke-muslimer. Steg för steg, meter för meter, kommer de att gå samma fotsteg som icke-muslimerna. Även, han sa, om de skulle gå in i en ödlas hål i öknen, då skulle de följa efter och göra samma sak. Så det finns tyvärr muslimer som har gått vilse. Som inte nöjer sig med den uppenbarelsen som vi har fått av Allah subhanahu wa ta'ala. När de sedan kommit över havet och slagit läger, så beger sig Musa a.s. iväg för att ta emot uppenbarelsen av Allah subhanahu wa ta'ala. Han beger sig iväg för att i ensamhet ta emot uppenbarelsen av Allah subhanahu wa ta'ala. Och han lämnar Harun, hans bror, som ansvarig över muslimerna. Och han gav honom rådet. Ukhlufni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin. Han sa, ta hand om mitt folk. Wa aslih, och gör det bästa. Och följ inte vägen av dem som gör fördärv på jorden. Harun var en profet, eller hur? Och här så sa Musa till honom, aslih, gör det goda, det bästa. Och det här bevisar att man kan även ge råd till en människa som redan är bra muslim. Som en påminnelse. Du kan säga till den största lärda mannen på jorden idag, du kan säga till honom, ittaqillah. Det här är inte en förolämpning. Vissa skulle tro att det är en förolämpning. Varför säger du så till mig för? Frukta Allah eller följ sunna och så vidare. Det här är en påminnelse som man ska ta åt sig. Det är inget fel med det. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen till profeten Muhammad al-Islam som är bättre. Ittaqillah. Frukta Allah. Så det är helt okej som en påminnelse. Så Musa al-Islam lämnade sin bror Harun som ansvarig över Bani Israel. Och han gav sig iväg 30 dagar skulle han vara borta. Och Allah subhanahu wa ta'ala fullbordade dessa 30 dagar med 10 dagar till. Det blev 40 dagar. Och det sägs också att Musa al-Islam fastade under dessa dagar. Och det sägs också från Ibn Abbas att de här 30 dagarna refererar till månaden av Dhul-Qa'idah. Så han fullbordade hela månaden och sen så kompletterade Allah med de 10 första dagarna av Dhul-Hijjah. Så uppenbarelsen kom den sista dagen och det är den 10:e av Dhul-Hijjah. Och det är dagen av Hajj, våran Eid, Al-Hajj Al-Akbar. Den dagen som Allah subhanahu wa ta'ala fullbordade islam för profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. På samma dag fick Musa alaihi salam ta emot sin uppenbarelse. Nah. Allah nämner också i Koranen i surat Al-Araf att när Moses kom till den bestämda tiden, den bestämda platsen, och hans herre talade till honom, så sa Musa, min herre, visa dig för mig så att jag kan få se dig. Och Allah, han sa, du kan inte se mig, men se på berget. Om det står kvar stadigt där det står, så kommer du att se mig. Och då hans herre visade sig för berget, så krossades berget till ett pulver och Musa föll ihop medvetslös på marken. Han nämnde de lärda att när Allah talade till Moses, så talade Allah till Musa bakom en hijab, ett skynke eller ett hölje. Att Musa hörde Allahs röst, och utan tvivel så är Allahs röst den vackraste av alla röster. Så när Allah talade till Moses, så kände Musa a.s. en längtan efter att få se Allah, den som har denna vackra röst. Så han bad Allah om att få se honom. Men då så sa Allah att du kan inte se mig. Du får inte se mig. Eller du kan inte se mig just nu. Inte att du inte förtjänar att se mig. För det gör du. Du är den bästa människan på jorden på den tiden. Och han förtjänar att se honom. Men du klarar inte av att se mig. Det var det som Allah här menade. Och profeten Muhammad a.s. har berättat det här. I en väldigt mäktig hadith. Där profeten a.s. han sa att Allahs hijab, yani höljet mellan oss och Allah, är av ljus eller av eld. Och om det här höljet skulle tas bort, då skulle allting brännas upp från ljuset som kommer från Allahs ansikte. Allting som Allahs syn kan nå. Och Allahs syn når allting. Yani, det finns ett sånt starkt ljus som kommer från Allahs ansikte. Att det skulle bränna upp allting i hela universum. Allting som Allah har skapat. Så människan som är så svag klarar inte av att se Allah subhanahu wa ta'ala i det här livet. Utan kommer att få se honom i nästa liv. Och Allah sa till Mosa, kolla istället på berget. Ett stort, massivt berg. Som är mycket starkare än Mosa, eller hur? Ett berg är mer massivt och starkare än en människa. Och Allah sa, om berget står kvar, då kommer du att se mig. Och Allah uppenbarade sig för berget. Och berget blev till pulver. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han läste den här versen. فَلَمَّ تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا. Att när Herren uppenbarade sig för berget, så gjorde han det till pulver. Och då så visade profeten sallallahu alaihi wasallam med sitt lillfinger så här. Han höll tummen mot den sista leden på lillfingret. Genom att Allah visade så lite från sitt finger. Inte visade hela sig själv, utan uppenbarade en liten bit av sitt lillfinger. Och hela berget blev till pulver. Och Musa a.s. förstod Allahs storhet och svimmade. Och när han vaknade upp så sa han, Subhanaka tubtu ilayk wa ana awwalul mu'minin. Upphöjd är du i din härlighet. Jag vänder mig tillbaka till dig i ånger och jag är den första att tro på dig. Så Musa förstod då att det här var någonting som han inte skulle klara av. Men vet att den största belöningen i paradiset och i nästa liv är att få se Allahs ansikte. Det är möjligt att se Allah i nästa liv. Men i det här livet klarar vi inte av det. Och det har nämnts i koranverser och i hadither att de troende kommer att få njuta av att se Allah i paradiset. Och vi ber Allah att vi ska få vara från dem, inshallah. När de troende får se Allah i Jannah, som det har berättats i en hadith, att de sitter och njuter och de har fått allt vad de vill ha. Och Allah frågar dem, vill ni ha någonting mer? Ska jag ge er någonting annat? Och folket säger, vi är nöjda, vi har fått allting. Då tar Allah bort el-hijab, det som är mellan dem och Allah. Och när de får se Allah, då glömmer de bort allting annat som de har fått. Subhanallah. Och därför så brukade profeten alaihi salam, han be till Allah och säga att Allah, jag ber dig om sötman av att få se ditt ansikte. Ladda nadara, as'aluka laddata nadara ila wajhika al-karim. Jag ber dig om sötman av att få se ditt ansikte. Wa shawqu ila liqa'ika. Och längtan efter att få träffa dig. Och det här är som två drivmotorer för människan i det här livet. Längtan efter att få träffa Allah i kärlek till honom. Och också längtan efter att få se hans ansikte. Sedan fick Musa a.s. ta emot uppenbarelsen. Musa a.s. fick ta emot ett taurat. Och Musa fick ta emot uppenbarelsen på ett speciellt sätt. Inte bara att Allah talade direkt till honom, utan medlare. Därför kallas han för Kalimullah, den som Allah talade med. Inte bara det, utan dessa tavlor han fick ta emot skrevs ner med Allahs ärade hand. Allah ta'ala skrev ner denna uppenbarelse med sina egna händer. Och det sägs av de lärde att han skrev ner dem på tavlor som var gjorda av dyra pärlor. Eller är ni väldigt fina pärlor. Det har också berättats i många hadifer att profeten Musa a.s. frågade Allah flera saker när Allah talade med honom. Vi ska här nämna tre stycken hadither där Musa a.s. frågar Allah viktiga frågor. Den första hadithen är hadithen som berättas av Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu. Där han stod och predikade. Mughira ibn Shu'ba stod och predikade på al-minbar. Och han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berättade att Musa frågade sin herre. Och här har vi att profeten Muhammad alaihi salam berättar någonting som har hänt från profeten Musa sallallahu alaihi wasallam. Att profeten Musa alaihi salam frågade Allah, ja Rabb, vem är den sista människan som går in i paradiset? Eller vem är den lägsta människan i paradiset? Som får den sista platsen i paradiset. Och då så sa Allah subhanahu wa ta'ala att det är en man som kommer att gå in när alla har gått in i Jannah. Och det kommer sägas till honom, ta din plats i paradiset. Och mannen kommer tro att det är fullt. Han säger folk har gått in och folk har tagit det de vill ha. Och då så säger Allah till honom, skulle du vara nöjd om du fick lika mycket som en kung i det här livet? Ett helt kungarike i paradiset. Och då så säger mannen, jag är nöjd, ja Allah, jag är nöjd min herre. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, du får lika mycket, och lika mycket, och lika mycket, och lika mycket, 5 gånger. Och mannen säger, stopp, ja Allah, det räcker, jag är nöjd. Och då så säger Allah, du får detta gånger 10. 5 gånger 10, 50. 50 kungariken. Och i en annan hadith så sa profeten al-Islam, som 10 stycken dunya. Hela den här världen 10 gånger. Så stort är hans land. Tänk er 10 världskartor. Ta bort havet också. Det är hans land. Bara hans. Och du får önska allt vad du, din själ känner för. Och allt som dina ögon vill ha. Allahu Akbar. Det här är den minsta mannen i paradiset. Sista mannen i Jannah. Vi säger inte sämsta platsen. För ingenting är dåligt i Jannah. Vi säger den sista, den lägsta. Och då kommer självklart frågan. Så, vem får då den bästa platsen? Mosa frågade alla. Ja Rabb, men vem får då den högsta platsen? Eller vilka får den högsta platsen i paradiset? Och då så sa Allah att jag ska berätta om dem. Det är de vars belöning jag har planterat med mina egna händer. Och sen har jag förseglat denna belöning. Alltså jag har stängt den. Ingen kan se den. Och där får de det som inget öga har sett. Inget öra har hört. Och det som ingen människa någonsin har kunnat föreställa sig. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. I en annan hadith från Abu Huraira så sa profeten alaihi salam att Musa frågade sin herre 6 saker. 6 saker som han trodde var unika för honom. Och han frågade en 7:e sak som han ogillade. Och inshallah vi ska reflektera över dessa viktiga frågor. Den första frågan är, Musa frågade Allah, min herre, vem av dina tjänare fruktar dig mest? Vem är det som är den bästa muslimen? Och då så sa profeten, då så sa Allah subhanahu wa ta'ala, den som minns mig, den som ständigt minns mig utan att glömma. Den som ständigt minns mig utan att glömma. Och här är det också viktigt att påpeka att minnas Allah är inte bara dhikr med munnen. Som många tror. Att ständigt gå och säga subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Det här är någonting bra. Den största dhikr är också att minnas Allah med hjärtat. Att högakta Allah med sitt hjärta. Att när du står inför en synd, någonting haram, att du då minns Allah. Du minns Allahs storhet. Du minns Allahs straff. Du vill lyda Allah och låta bli att synda. Det här är att minnas Allah. Att du minns Allah i att lyda honom och du minns i Allah att inte synda mot honom. Och att minnas honom med sitt tal och sina gärningar. De som ständigt minns Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är en god egenskap som muslimen ska ha. Att man ska göra mycket dhikr av Allah. För då inshallah kommer man att få skydd av Allah subhanahu wa ta'ala. Och man kommer vara från de som Allah också minns. Fadhkuruni adhkurkum. Allah säger minns mig så ska jag minnas er. Mashallah. Det finns stor belöning i att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Nästa fråga som Musa ställde till Allah. Han sa, min herre, vem av dina tjänare är mest vägledd? Vem är på den bästa vägledningen? Och då så sa Allah, det är den som följer vägledningen. Det vill säga uppenbarelsen. Den som följer det jag har uppenbarat, det är han som är på den bästa vägen i det här livet. Då så frågade Musa, vem är det som är rättvisast av dina tjänare? Och Allah svarade, den som dömer för folk, det han skulle döma för sig själv. Det här är den rättvisaste människan. Den som behandlar andra så som han själv vill bli behandlad. Han dömer för folk det han skulle döma för sig själv. När man dömer för sig själv, man vill vara rättvis, eller hur? Man vill ha total rättvisa. Och på samma sätt ska det vara när man dömer för andra människor. Och hur man behandlar andra människor. Den 4:e frågan. Musa frågade, vem av dina tjänare är den kunnigaste? Och då så svarade Allah, den kunnigaste av dem är den som aldrig får nog av kunskap. Den som söker kunskap hos folk för att utöka sin kunskap. Vem är den kunnigaste muslimen eller människan på jorden? Den som aldrig får nog av kunskap. Han blir aldrig mätt utan han vill utöka sin kunskap genom att gå och fråga folk saker som De vet som han inte vet. Och därför nämndes det en fin hadith som många kanske inte har hört. Men umani la yashba'an. Det finns två sorters människor som aldrig kommer att bli mätta. Profeten Muhammad a.s. han sa, det finns två sorters människor som aldrig kommer att bli mätta. Talib dunya och talib al-ilm. Den som söker dunya, det världsliga, pengar och rikedomar, och den som söker kunskap. Och det här är någonting som man kan se i verkligheten. De som bara strävar efter det världsliga livet är giriga. En girighet som inte går att släcka. Och de som söker kunskap är också folk som är giriga. De vill bara ha mer och mer kunskap. De får inte nog, de blir inte mätta. Och så här, wallahi, kände vi till och såg våra lärda, våra ulema. Att de var hela tiden på vägen av att lära sig. Och ödmjukade sig för alla som kom med kunskap. Om en elev kommer och säger, ja sheikh, det här är fel och det finns en hadith och en vers. Och direkt han accepterar om det är rätt. Alla vill lära sig. Ingen har all kunskap i islam. Till och med Sheikh Albani rahimahullah, som var en av de kunnigaste i hadith i den här tiden. Den kunnigaste i hadith i denna tid. Han sa, det går inte en dag i mitt liv förutom att jag för varje dag inser hur lite kunskap jag har. Ja? Och han brukar säga, jag är bara en liten elev, en liten student av kunskap. Ja? När han låg sjuk på sjukhuset, de sa det var böcker hela runt hans säng. Han läste och folk kom och läste åt honom. Och många av ulema var så här, in i det sista, in i döds, på dödsbädden. Folk sitter och läser böcker för dem. Kunskap, tafsir, hadith och så vidare. Som Imam Ahmed sa. Man frågade Imam Ahmed, hur länge ska man söka kunskap? Han sa, från vaggan till graven. Min al-Mahdi ila al-Lahdi. Från vaggan till graven ska du söka kunskap. Och salaf de sa, den som säger jag kan tillräckligt är okunnig. Det är ett tecken på att personen är jahil, han är helt okunnig. Utan att person ödmjukar sig för kunskapen. Den femte frågan. Mosa han frågade, vem av dina tjänare är den mest ärofulla? Akramul ibad. Vem är den mest ärofulla tjänaren hos muslimerna? Och då så sa Allah att det är den som kan straffa men ändå förlåter. Den som har rätt. Som kan utkräva hämnd eller straff från en person. Men ändå förlåter och överser. Du har rätt på din sida. Du skulle kunna gå till en domstol. Och få personen straffad. Eller det kan vara en familjebråk. Eller vad som helst. Du har rätt på din sida. Men du förlåter för Allahs skull. Det här är sann ära och sann styrka. Och det är få människor som klarar av detta. Den sjätte frågan. Mosa han frågade. Vem av dina tjänare är rikast? Vem av dina tjänare är rikast? Och då så sa Allah, det är den som är nöjd med det han har fått. Och då så frågade Mosa, vem av dina tjänare är fattigast? Och då så sa Allah, det är den som aldrig blir nöjd. Och sen så sa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam att rikedomar är inte i ägodelar, utan rikedom är att vara rik i själen. Om Allah vill en tjänare väl, så kommer Allah ge honom rikedom i själen och taqwa, Guds fruktan i hjärtat. Och om Allah vill en tjänare ont, så sätter Allah fattigdom framför hans ögon. Och denna hadith sahih, den finns i Ibn Hibban. Och kolla på de här två sista meningarna. Vem är den rikaste muslimen? Vem är den rikaste människan på jorden? Den som är rik i hjärtat. Den som är tacksam för det han har fått. Det här är sann rikedom. Att vara nöjd med det Allah har givit dig. Och det kallas för al-qana'a på arabiska. Al-qana'a. Att vara nöjd med det man har fått. Då är man rik. Till skillnad från de som är otacksamma. Som aldrig får nog. De här människorna känner en ständig fattigdom i hjärtat. Kolla på vissa av världens rikaste människor. De är snåla och de är giriga. Och de skulle kunna pensionera sig, eller hur? Och köpa en ö och sitta och vila hela livet. Men de vill bara ha mera och mera och mera. Eller hur? Girighet. Allahu Akbar. Medan vissa människor hamnar, de är nöjda med det de har fått. Nej. Det tredje rådet, eller den tredje frågan som Musa a.s. ställde till Allah, är hadith Abu Sa'id radiyallahu anhu, där det berättas att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att Musa frågade, och han sa, min herre, lär mig några ord som jag kan minnas dig med och som jag kan åkalla dig med. Min herre, lär mig några ord som jag kan minnas dig med och jag kan åkalla dig med dessa ord. Och då så sa Allah, säg la ilaha illallah. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och då så sa Musa igen. Han sa, men alla tjänare, alla människor säger det här. Alla muslimer säger det här ordet. Och då så sa Allah igen, säg la ilaha illallah. Och då så sa Musa, men jag vill ha någonting unikt som du bara lär mig. Och då så sa Allah subhanahu wa ta'ala, om de sju himlarnas invånare, allt som finns i de sju himlarna och de sju jordarna skulle läggas på en vågskål och la ilaha illallah skulle läggas på andra vågskålen, så skulle la ilaha illallah väga tyngre. Det finns inget bättre att säga än det här ordet. Bästa dhikr är att säga la ilaha illallah. Eller hur? Kalimatul ikhlas, uppriktighetens ord. Det ordet som en människa säger för att bli muslim. Och denna hadith finns också i Ibn Hibban och den är också inshallah Hassan. Tayyib. Medans Musa var borta under dessa 40 dagar så hände någonting tråkigt och någonting dåligt. Och det var att det fanns en man bland Bani Israel, bland muslimerna, som kallades för Samiri. Och de sa att den här mannen Samiri, han var egentligen inte från dem. Han var en man som hade typ utvandrat tillsammans med Bani Israel. Och Samiri gjorde en avgud, en guldkalv. Vissa av Bani Israel hade lånat guld av Firauns folk, av kopterna. De hade lånat guld eller stulit guld. Och när Harun och Musa fick veta detta, då sa de, det här är haram. Du får inte behålla det här guldet. Så man får inte stjäla, eller hur? Låna saker och inte betala tillbaka. Så de sa, släng allt guld. Elda upp det och smält det. Så alla Bani Israel slängde guldet de hade. Och det var jättemycket. Och smälte guldet. Då kom den här mannen Samiri. Tog allt guld. Och gjorde en guldkalv. Eller en avbild av en guldkalv. Tayyip. Och de säger också, som Allah säger i Koranen, lahu khuwar, att det här guldkalven hade som ett bölande ljud. Alltså som en riktig ko kom från den här kalven. Och de nämner här, hur kommer det sig att en guldkalv kan ge ifrån sig riktigt ljud? De nämner att han såg någonting som ingen annan såg. Som alla nämner i surat Taha. Samiri, han sa, jag såg det som ingen annan såg. Och det var att när Jibril kom och när Firaun skulle dränkas vid havet, så kom Jibril på en häst. Han red på en häst. Och det här står inte i Koranen, det har berättats i de som Ibn Kathir berättar detta. Och han säger att där hästen satt i sin fot blev det grönska. Den här hästen som Jibril red på. Det var ingen vanlig häst. Så han sa att jag samlade upp den här jorden efter den här hästen. Där den hade satt sin fot. Och det är det han kallar för qabdat al-rasul. Min athar al-rasul. Det som kommer efter i sändebudet, Jibril alayhi salam. Så han tog den här sanden och när han gjort guldkalven så slängde han den på guldkalven. Och då kom det här ljudet från guldkalven. På något sätt som Allah ta'ala gjorde möjligt. Men vad hände? Musa hade sagt till folket att han skulle vara borta i 30 dagar. Eller hur? Och att Harun skulle vakta över dem. När Musa varit borta i 30 dagar och Samiri hade gjort den här statyn, så sa han till Bani Israel, kolla, Musa har gått iväg och letat efter sin Gud, sin Allah. Men han fanns här hela tiden. Men han var här hela tiden. Det är den här kalven. Så vissa av Bani Israel sa, nej, det kan inte vara sant. Vad är det här för någonting? Det är inte sant. Vi tror inte på det. Och det var då han gjorde det här ljudet också. Han slängde den här sanden på den och det här ljudet kom ifrån den. Så de, vissa okunniga människor, började tillbe den här kalven. Alltså göra kyrk, den största synden. Och tillbe den här kalven. Och Harun a.s. försökte hindra folket. Men de hotade honom med att döda honom. Och de nämner här att Musa a.s. han var väldigt mashallah rak på sak. Han hade den här, yani, vad kan man säga, inte stränghet men på ett gott sätt. Väldigt bestämd. Och Harun a.s. var lite mer mjukare. Tayyip. Men ändå också bestämd självklart. Tillät inga förbjudna saker. Så de utnyttjade detta Ben Israel. När Musa var borta, då så kände de att de hotade Harun a.s. Låt oss vara, annars kommer vi att döda dig. Så han kunde inte göra någonting emot dem. Förutom att hindra dem eller säga åt dem att ni får inte tillbe denna staty. Och Allah subhanahu wa ta'ala berättade för Mosa vad hans folk hade gjort uppe på berget. Så fick han veta att ditt folk har börjat tillbe en guldkalv. Mosa blev arg och han gick tillbaka ner till sitt folk. Och när han såg vad folket gjorde så kastade han de här tavlorna med uppenbarelsen som han hade fått i marken. Han kastade dem i marken. Och Allah Ta'ala säger att han gick tillbaka till sitt folk. Radbana asifa. I vrede och sorg. Och han sa det här är någonting avskyvärt som ni har gjort i min frånvaro. Att ni har dyrkat denna kalv. Och ni har motsatt er i den herres befallning. Vill ni påskynda hans straff? Och han kastade de här tavlorna i marken. Och han grep tag i Harons hår. Och alla säger i hans skägg. Och drog honom i skägget. Och Haron han sa, du son av min moder. Folket visade öppet sin förakt för mig. Och skulle döda mig. Låt inte mina fiender glädjas över min olycka. Och betrakta mig inte som en av dessa syndare. Så när Mosa förstått att Haron inte kunde göra någonting. Så sa han, Herre förlåt mig och min bror. Och låt oss vara i din barmhärtighet. Ja. Och här är några lärdomar. Det finns en hadith där profeten Muhammad a.s. han sa. Den som hör är inte som den som ser någonting. Den som hör är inte som att se. Att höra är inte som att se. Det vill säga att se någonting är mycket starkare än att höra någonting. När Mosa fick höra att hans folk dyrkat kalven av Allah, då kastade han inte tavlorna i marken, eller hur? Fast han blev arg. Men när han kom och såg dem göra det som Allah hade sagt, då kastade han tavlorna i marken. Innan han visste redan vad de gjorde, men när han såg vad de gjorde, då kom den riktiga ilskan. Fast han visste redan vad de hade gjort. Så det har berättats i hadithen att den som ser inte som den som hör. En annan lärdom är också att när Musa a.s. kom och blev arg så drog han Harun i skägget. Och det här, vad jag vet, är enda gången som ordet skägg nämns i Koranen. Taib, den här diskussionen kommer jätteofta. Måste man ha skägg, måste man inte ha skägg. Taib, det står inte i Koranen att man måste ha skägg. Hör man ofta som argument. Taib, det är sant, det står inte i Koranen du måste ha skägg. Det finns ingen sån vers i Koranen. Men profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har sagt i sin sunna. Han sa, a'fulliha, låt skägget växa, trimma mustaschen. Och det finns massor med hadither. Det finns böcker på flera hundra sidor i det här ämnet. Att man ska ha skägg. Alla profeter hade skägg. Alla sahaba hade skägg. Det här med att raka av sig skägget är någonting som nyligen har kommit till den arabiska världen. Det kom med de här som koloniserade muslimska länder, Napoleon och dem. Och de som brukar raka skägget. Innan det folk rakade inte skägget. Så det är någonting som är då sunnat att ha skägg. Och det har nämnts som en av egenskapen av fitra. Fitra, den naturliga normen i människan. Och profeten al-Islam nämnde 10 saker som är fitra. Och en av dem är att låta skägget växa och att klippa mustaschen. Det här är någonting vackert hos mannen. Någonting, ett tecken på manlighet. Och också någonting som visar att man är muslim. Så inshallah man ska låta sitt skägg växa. Och alhamdulillah i Sverige har man ingen ursäkt att raka skägget. Eller hur? I vissa länder om du har skägg det är fängelse, tortyr och kanske till och med du blir dödad. Jag har hört vissa sådana länder det finns. Men alhamdulillah i Sverige du är fri. Och det är till och med mode hos icke-muslimer att ha skägg. Det stod i tidningen, det var en utställning som hette hår eller skägg. Och det är många som har skägg, det är helt naturligt. Det är inget fel med det. Och om de också en annan färg där. Om de vill förbjuda dig från att ha skägg, då kan du anmäla dem. En broder vi känner, hans chef kom och sa du måste raka skägget mot att ha skägg. Och han killen hade bara några hårstrån. Ni känner, vet inte det. Några hårstrån här. Han sa nej, aldrig i livet. Och han anmälde dem. Och han fick skadestånd till 70 000 kronor. Så alhamdulillah, vi har religionsfrihet i Sverige. Ingen kan tvinga dig att klippa skägget. Men det kan finnas som policy på vissa ställen att du får inte ens arbeta där om du har skägg. Men det är en annan sak. Men om du väl har skägg så kan ingen tvinga dig att ta bort det. Tayyib. Så vad hände sen då? När Mosa konfronterade sitt folk som hade dyrkat den här kalven, då skyllde de på Esamiri, den här mannen som gjort guldkalven. De skyllde på honom. Och han sa att det här är, jag gjorde guldet och jag tog den här sanden och så vidare. Så Mosa a.s. påminner folket om alla de gåvor de har fått från Allah. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala att ni har förtryckt er själva då ni dyrkat denna kalv. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Så vänd er till Allah i ånger och döda varandra. Och döda varandra. Det här är bättre hos er skapare. Och Allah förlät dem. Allah är den mest förlåtande och den barmhärtiga. Här nämns det i förklaring att Bani Israel hade andra bestämmelser än vad vi hade. Deras ånger för den här synden de har gjort, det skulle vara att de skulle döda varandra. Inte sig själva, som vissa kan förstå, utan de skulle döda varandra. De skulle ta svärd och knivar och döda varandra. Och vissa sa, vi klarar inte av det här. Det har berättats. Och då så skickade alla ner ett mörker, som ett månomörker. Och de, vissa dödade andra. Tills det att Mosa al-Islam, han sa, ja Allah, om du låter det här fortsätta så kommer det inte finnas någon kvar. Så låt folket vara, eller låt folket sluta upp. Och Allah sa åt dem att det räcker. Och det här mörkret försvann. Och jättemånga hade dött, ungefär 70 000 människor. Men, här är också viktigt, kanske vissa tycker att det här låter grymt. Att man måste döda människor som ånger. Det här var någonting som gällde dem. För att de kanske hade sett så många bevis som ingen annan människa har sett någonsin. Så att dyrka en kalv är väldigt, eller någonting annat än Allah, är en större synd för dem än vad det är för någon annan människa. I alla fall, de som dödades blev martyrer. De är i paradiset. Allah sa, som det nämndes i de här böckerna, att Allah sa, de är hos mig, var inte ledsen. De som har dött är i paradiset. Och de som lever blev förlåtna för sina synder. Vad hände sen? Jo, Musa alayhi salam begav sig iväg med 70 stycken av Bani Israel. Waqtara Musa qawmahu 70 rajula. Musa gick iväg med 70 stycken av de bästa människorna från Bani Israel. För att be om förlåtelse för det som hade hänt. 70 stycken av de bästa från Bani Israel. Och de gick till berget. De gick till ett berg. Och när de kom dit så slogs de av en jordbävning. De slogs av en jordbävning. Och Musa alaihissalam, han sa, om det varit din vilja så skulle du för länge sedan ha låtit dem gå under och mig tillsammans med dem. Ska du låta oss gå under på grund av det som några galningar från oss har gjort eller har gjort sig skyldiga till? Ja, nu skulle du straffa oss alla för det som några dumma människor har gjort. Så han bad i alla fall om förlåtelse. Men då, kolla på de här. De 70 bästa människorna. När Mosa hade talat till Allah, vad sa de för någonting? De sa, Moses, vi kommer inte att tro på dig tills vi får se Allah. Ja, det här var de bästa av Bani Israel. Efter alla de här bevisen, alla dessa år, så sa de, vi kommer inte att tro på dig förrän vi får se Allah. Och då träffades de av blixten. Och de själva såg. Och alla dog. De här 70 människorna dog. Så Musa alayhi salam, han sa, min herre, vad ska jag säga till folket när vi kommer tillbaka? Att de bästa människorna har dött. Så Allah ta'ala gav dem liv. Han gav dem tillbaka sitt liv, de här 70 människorna. Och Allah ta'ala nämner på 5 ställen i surat al-Baqarah hur han ger liv till de döda. Det finns 5 berättelser i hur Allah ger liv till de döda. Det här är en av dem. Hur han gav liv till de här 70 människorna som dödades av blixten. Tayyib. Vad hände sen? När Musa alayhis salam kom tillbaka till folket med uppenbarelsen och han beordrade folket att ta emot uppenbarelsen. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Allah ta'ala säger i surat Al-Araf, och minns hur vi lyfte upp berget och vi lät det sväva över dem som ett moln. Och de trodde att de skulle falla, att berget skulle falla över dem. Och vi sa, håll med kraft fast vid det som har uppenbarats för er. Och bevara dess påbud. Kanske kommer ni att frukta Allah. De nämner här att när Mose alaihissalam kom med Torat till Ben Israel och han sa, acceptera den här boken, följ den här boken, då så sa folket till honom, öppna den först och låt oss se vad som finns i den. Om det är lätta påbud och lätta förbud, då kommer vi acceptera den. Annars vill vi inte ha den. Audubillah. Kan man säga så? Till en profet som har fått en uppenbarelse. Och de sa det här om och om igen. Att om det är lätt, då kan vi acceptera det. Om det är svårt, då vill vi inte acceptera det. Så vad hände? En ängel kom och lyfte upp ett berg över folket. Och Mosa alaihissalam, han sa, ta nu boken. Och berget är över dem. Vad tror ni folket gjorde? Ja? De tog boken. Och det nämns också att de föll ner i sujud. Och att de var så rädda i sujud att de kollade upp mot berget. Och det nämns att vissa judar fram tills idag gör sujud på det här sättet. De säger så här ska man göra sujud genom att böja ansiktet lite åt sidan. Allahu alam. Så i alla fall, de tog då emot boken, men typ motvilligt. Inte att de vill acceptera den. Och de säger också som alla säger i Koranen, sami'na wa asayna. Vi lyssnar på dig och vi lyder inte, vi är olydiga. Och så sahaba till profeten Muhammad al-Islam, sami'na wa ata'na. Vi hör och vi lyder. Det är så en människa ska säga. Och Allah sa här till Bani Israel att ta boken biquwa, med styrka. Det betyder ta emot uppenbarelsen på allvar. Och så ska en muslim också vara. Och när vi berättar de här berättelserna, som vi har sagt tidigare, det är inte bara historia. Utan Allah berättar om Bani Israel för att vi inte ska göra samma misstag som dem. Om de gjorde någonting bra ska vi göra samma bra saker som dem. Allah vill varna oss. Om vi gör misstag kan vi drabbas av samma straff som de drabbades av. Så vad händer här? Jo, Allah säger ta emot boken med styrka. På allvar, seriöst. Då kommer ni att få taqwa, Guds fruktan. Och Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, han säger att den som tar, det här är bevis på att den som tar islam seriöst kommer att få taqwa, Guds fruktan. Den här versen är ett bevis på just det. Och så säger Allah ta'ala i versen efter, thumma tawallaytum min ba'di dhalika. Men sedan så vände ni ryggen, ni drog er undan. Och ni svek det här luftet som ni ingick. Under berget, ja visst, vi accepterar boken. När berget tagits ner och tiden gick så ändrade de på sig. Alla nämner också i surat al-Baqarah andra mirakel som de fick. De fick speciell mat. Al-manna wa salwa. De fick de här speciella fåglarna som kom och de kunde äta dem. Det bästa köttet som finns. Och al-man. Och jag tror att det är som manna. Mannagryn. Som de gjorde någon slags mat av. Jättegod mat. Men ändå de var otacksamma. Och de sa Musa, be till Allah att han ska ge oss lök och linser och gurka och sånt. Så Musa han blir arg. Han säger att gå vart som helst. Det här växer vart som helst. Alltså behöver inte be till Allah att han ska skicka ner de här sakerna. Ni har redan den bästa maten. Ska ni byta ut det som är bättre mot någonting som är sämre? Och en annan sak som Allah nämner i versen efter är att Ben Israel bad om vatten. Vad gjorde Musa a.s.? Han slog med sin stav på ett berg. Och berget sprack och 12 källor kom ut från berget. Och ni vet Ben Israel, de var 12 stammar. Jakobs barn, det var 12 stycken. 12 stammar blev det sen. Och varje stam fick dricka från en källa. Mashallah. Vilka tecken och bevis de fick. Tayyip. En till berättelse. Och det kanske blir den sista för idag. Det är berättelsen om kossan, al-Baqara. Och ni vet, surat al-Baqara, den andra suran i Koranen. Den kallas för surat al-Baqara. Och alltså ordet Baqara refererar till den här berättelsen. Vissa surer i Koranen får namnet efter en berättelse i suran. Efter det som suran handlar om, eller efter första ordet i suran och så vidare. Men här är berättelsen om kossan då. Vad var det som hände? De säger att det fanns en man som var rik från Ben Israel. Jättegammal man. Han var jätterik. Han hade inga barn, men han hade brorsöner som skulle ärva honom. Så de längtade efter att den här mannen skulle dö. Deras farbror skulle dö. De längtade efter att han skulle dö. Till onda människor. Och en av dem mördade honom. Och när han mördade honom på natten så tog han kroppen och slängde den framför någon annans dörr. På sin egen farbror. Och på morgonen därpå så började folk att tvista sinsemellan och bråka. Det var han, det var ni. Vem var det som mördade honom? Och det blev stora konflikter i samhället. Så de sa, varför inte hämta profeten Musa a.s. Han kanske vet vem som har gjort det. Så de frågade profeten Musa om han visste vem som mördat den här man. Och profeten Musa a.s. visste inte. Men han frågade folket. Och om det är någon som vet, har någon kunskap så berätta. Ingen sa någonting. Och då bad han till Allah subhanahu wa ta'ala att Allah skulle avslöja mördaren. Och då beordrade Allah Musa att säga till Ben Israel att de skulle slakta en ko. De skulle slakta en ko. Som Allah nämner i surat al-Baqarah, vers 67. Och då Moses sa det till sitt folk, Allah befaller er förvisso att slakta en ko. Och då så sa de, gör du narr av oss? Och han sa, jag tar skydd oss Allah från att bli från al-jahilin, de oförståndiga. Yani, de vill veta vem mördaren är. Allah ta'ala säger åt dem att de ska slakta en ko. Och Bani Israel, istället för att bara acceptera det som Allah säger, då börjar de ifrågasätta. Säg, vad har en ko med det här att göra? Vad har en ko med mördaren att göra? Gör du narr av oss? Skojar du med oss eller? Och då så blir Musa arg. Han säger, a'udhu billah, jag söker skydd oss Allah från att vara från al-jahilin. Det är en låg och en dum egenskap i islam att göra narr av människor. Den som gör det, han är jahil, okunnig, dum. Den som gör narr av andra människor, även om han är bättre än dem. En sann muslim gör inte narr av någon. Som Allah har sagt i surat al-Hujurat. La yaskhar qawmun min qawm. Ett folk ska aldrig göra narr av ett annat folk. Det må hända att de är bättre. Så man ska respektera folk. Och inte heller skoja och ljuga. Det är också ett bevis på att det är någonting som inte, det är fel. Man ska inte göra så. Skoja och ljuga är inte heller tillåtet. Så. Och här så sa Musa a.s. slakta en ko. Eller hur? Allah säger slakta en ko. Vilken ko som helst. Han sa inte någon speciell ko. Men Ben Israel, de ville göra det svårt för sig själva. Och de ville slippa. Så de började ställa massa frågor. Och den första frågan det var, de sa, be till din herre åt oss att han klargör hur den här kon ska vara. Och då så säger Musa, han säger, det ska vara en ko som inte är för gammal och inte för ung. En ålder däremellan. Gör det som ni är befallda. Är ni samma sak här? Slakta bara en ko, inte gammal och inte ung. Och de fortsätter. Be till din herre åt oss att han ska berätta för oss vilken färg den här kon ska ha. Alla uppenbarar. Han säger, det ska vara en gul ko. Stark i sin färg. Som förtjusar alla betraktare. Den ska vara vacker att se på. Den är gul, lite åt rödaktig. Tajib. Inte nog med det. De fortsätter att fråga. Och det här är bara för att jävlas. För att vara jobbiga. Och de sa, be till din herre åt oss att han klargör för oss hur den ska vara. För alla kor ser likadana ut. Och om Allah vill så kommer vi bli vägledda. Och då så sa Musa att Allah säger, det är en ko som inte är tränad till att plöja jord eller att vattna åkrar. Den ska vara felfri och utan fläckar. Och då så sa de, nu har du kommit med sanningen. Och de slaktade kon och de var nära att inte göra det. Ja, ni kollar här hur svårt de gjorde för sig själva. Och sen i slutändan så sa de till Musa, al-ana ji'ta bil-haq. Nu har du kommit med sanningen. Yani det betyder att när du först har slaktat en ko, då sa du inte sanningen. Så kan man inte säga, eller hur? Nej, han sa sanningen från första början. Och de var nära att inte göra det, säger Allah. De var nära att inte göra det, för det var så svårt att hitta den här kon. Och vissa lärda säger, om de inte hade sagt inshallah, då skulle de aldrig ha hittat den här kon heller. De var redan jättesvåra att hitta. Men som Allah säger att de sa här i versen, wa inna insha Allahu la muhtadun. Om Allah vill kommer vi att vara vägledda till den här kon. Så på grund av att han sa insha Allah så hittade de den här kon. Tayyib. Och så säger Allah i versen efter. Och då ni dödade en man och sedan grälade om honom. Och Allah kom att framhäva det som ni tidigare hade dolt. Yani, som vi berättade, de mördade en man. Och de tjafsade sinsemellan om vem som hade mördat honom. Och Allah skulle då framhäva, berätta vem som har gjort detta. Och då så sa vi, slå till den här liket med en del från den här kon. Och så lätt upplivar alla de döda. Och han visar er sina tecken för att ni ska återvända eller använda ert förstånd. Så vad hände här? De skulle ta en del av kon, vilken del vet vi inte. Och slå på den här döda mannen. Och de sa, mannen ställde sig upp, fick liv. Och berättade för Mosa vem som mördat honom. Och sen föll han ner och dog igen. Allahu Akbar. Och Allah säger här att så lätt upplivar Allah de döda. Men Allah ville också här visa för folket. Alla såg hur Allah ger liv till de döda. Och det här är också en av de här fem tillfällena där Allah berättar hur han ger liv till de döda i surat al-Baqarah. Ja. Så. Ja. Och den här versen bevisar också att man inte ska göra det svårt för sig själv i religionen. Man ska inte ställa för mycket jobbiga frågor. Vissa, de är jätte liksom fästa på detaljer. In i minsta detalj. Ja visst, alhamdulillah. Islam är komplett och man ska söka kunskap. Man ska fråga innan man gör någonting. Och man ska bry sig om att göra rätt. Men ibland så folk ställer för mycket följdfrågor. Till exempel, du ska ge sadaka till en fattig. Eller hur? Zakat till en fattig. Kallas det räcker fattig. Du behöver inte fråga vart, vem, hur fattig. Fattig! Alla förstår ordet fattig, eller hur? Kallas, om han är fattig, ge honom zakat. Punkt slut. Eller hur? Så man ska inte heller överdriva och ställa för mycket frågor. Men självklart så ska man då lära sig i religionen. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.